CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja, god morgon och välkomna till Börsmorgon. Det är måndag den 18 mars och börsen ser ut att öppna försiktigt uppåt. Ja, under morgonen har vi fått överraskande stark makrostatistik från Kina. Det är en viktig centralbanksvecka framför oss och med flera räntebesked bland annat från Bank of Japan och Fed. Och så har vi precis fått nyheter om att Boliden investerar 4,8 miljarder kronor i en ny anläggning i Rönnskär. Vi har med oss vd Mikael Staffas senare i programmet. Men med mig här i studion så har jag David Bagge, du är förvaltare på Barrel Asset Management, och Jonathan Axelsson, analytiker på DI. Välkomna.
Tack.
Tackar. Mm.
Tänkte vi skulle börja lite med det allmänna sentimentet, för vi var ju ner på Wall Street här i fredags. Känns som den här väldigt positiva stämningen har kommit av sig lite med inflationssiffror och så som inte kom in riktigt som marknaden hade väntat sig.
Ja, men verkligen. Och du har ju haft egentligen, så står ju, jag menar, Nasdaq har ju pausat i 5-6 veckor nu. Mm. Så att den här liksom starka marknaden som man tycker i USA, den är ju egentligen sista veckorna har ju inte, den kanske känns starkare än vad det är. Mm. Om man säger.
Samtidigt har ju vi det här AI-monstret Nvidia har sin årliga konferens i Kalifornien, brukar kallas för Woodstock för AI. Mm. Kan det ge liksom bränsle en sån happening?
Ja, men det kan det väl absolut göra. Och även Nvidia har ju kommit ner lite nu på slutet, så att det är klart att det kan... Det lär inte vara ett downbeat event, utan det är nog ganska håsad stämning där i.
Jonathan, vad tänker du?
Ja, men det låter ju kul, Woodstock för AI. Jag vet inte vad exakt, om det är produktlansering man ska förvänta sig, eller om det är liksom...
allmänna produkt. Ja. Liksom, utveckling, det går ju väldigt fort, säger vi varje gång vi pratar om AI. Ja. Tänker du om börsen då generellt?
Ja, jag vet inte hur det ska öppna idag, men det var ju lite svagt i fredags, va? Mm. Bankerna gick rätt så svagt.
Just det,
ja, det snackas lite om att det var Intrum, att det skulle vara någon koppling liksom till det, men jag har ingen koll på om det har... Om du har några exponeringar.
Lite centralbanksvecka som sagt, ja. Som kanske lägger sordin på stämningen. Eller, ja. Jag skulle bara säga det här med Boliden också. Boliden ska alltså investera ungefär 5 miljarder kronor i ett nytt elektrolysverk på Rönnskär i Skelleftehamn. Det här är ju alltså efter en storbrand förra året som förstörde den förra anläggningen. Och man höjer även investeringsguidningen för 2024 till 15,5 miljarder kronor. Och det är 1,5 miljard kronor högre än vad man tidigare kommunicerat. Har ni några tankar om det här? Jag vet att du har lite koll på Boliden.
Ja, men de hade ju väldigt stökigt år förra året. Mm. Den här branden ställde till det för dem. Sen var det en del andra missar också. Mm.
Precis.
Och fortsatt ganska svagt för Boliden år. Nu kom ju den här finska strejken också. De har ju...
Jag vet, du pratade ju med Protein, eller hur som är Proteins?
Ja, eller Protean.
Det är en förvaltare i alla fall som tyckte att man borde byta ut management, om jag förstod rätt.
Ja, precis. Det handlade väl mycket om kommunikationen kring hur de hade räknat på gruvprofiler och sånt här, och han menar väl att dels har de inte kommunicerat bra, och sen har de också, Staffas då, kanske hackat lite på analytiker, så det kanske också skaver lite då. Mm.
Just det. David, har du några tankar om Boliden?
Eller ja, det är ju en aktie som jag gillar på lång sikt. Sen har de ju haft liksom... Det går nästan aldrig ett år utan att det blir en setback, det blir en brand, det är liksom återkommande hela tiden. Vilket gör att det är många liksom förvaltare som har väldigt svårt att räkna på, liksom på Boliden och så vidare. Liksom.
Håller du med om att de skulle kunna bli lite mer marknadstillvända, eller vad man ska säga?
Ja, det skulle jag ju absolut tycka. Mm.
Vi ska gå vidare i nyhetsflödet, för på tal om räntebesked som vi var inne på tidigare så får vi ju alltså räntebesked även från Bank of Japan i morgon. Det är faktiskt det sista landet i världen som nu slutligen väntas lämna minusräntan bakom sig. David, har du några tankar om det här?
Känns ju väldigt, väldigt välkrattat i marknaden att de ska gå upp till nollränta. Det har ju varit prat om i flera veckor nu, så det lär ju absolut ske. Och vi har ju såg ju, var det förra veckan, det var ju någon, var en del svaghet på Nikkei där i samband med det. Men nu har vi idag exempelvis i Japan upp 2,5% eller liknande. Så att,
jag ska säga det, det är grönt på börserna i Asien här under morgonen. Vi har ju alltså också fått överraskande stark makrostatistik från Kina. Det är liksom allt ifrån detaljhandel och industriproduktion som är starkare än väntat. Tankar om det här, David?
Ja, men nu börjar väl liksom de massiva stimulanser som man har skjutit in i marknaden från PBOC. Det börjar väl liksom leta sig in och bidra till ett liksom lättare sentiment. Och,
är det positivt. Revanschläge i Kina kanske då, eller vad tänker du?
Ja, jag tror ju det. Ja. Och det skulle i så fall också vara positivt liksom för hela liksom råvarusektorn som ändå världens största konsument av råvaror.
Jonathan, är det något du håller koll på Kina?
Nej, men klart kan Kina ta fart så blir det ju bränsle åt börsen. Inte minst kanske ett sånt bolag som Boliden kan ju få
verkligen.
Stöker för inflationen då kanske. Om råvarorna börjar sticka igen här så blir det ju svårare
just det.
Få ner inflationen till 2%.
Ja, verkligen. Det kommer nog in på lite mer marknadsutveckling och så vad som kan spela roll i den senare. Men vi ska gå vidare i ytterligare en bolagsnyhet. För Kinas återhämtning syns inte riktigt i det där danska konsumentbolaget Bang Olufsens siffror. För under morgonen så sänkte bolaget sin intäkts- och resultatprognos för det brutna verksamhetsåret 2023-2024. Och bolaget ger även preliminära siffror för det tredje kvartalet. Bolaget skriver att man har att man påverkas av den ekonomiska förbättringen på nyckelmarknaden i Europa som alltså varit sämre än väntat. Och vidare så räknar bolaget inte längre med att den ekonomiska återhämtningen i Kina sker under verksamhetsåret 2023-2024 som man tidigare väntade sig. Jonathan, tänker du kring det här?
Alltså, Bang & Olufsen, jag tycker aldrig man ser deras produkter hos någon. Nej. Jag kanske rör mig i fel kretsar, men...
Nej, det känns lite 90-tal.
Ja, lite 90-talsbolag, men det är ju kvalitetsgrejer, får man ju anta.
Ja.
Men, ja, som sagt...
Nej, det är inte riktigt en top-of-mind-bolag längre, David.
Nej, och sen är det ju så när privatkunder eller konsumenter får lite tajtare ekonomiskt. Sen har du det här segmentet som det spelar ingen roll vad en högtalare kostar, men även där så undrar jag om det är Bang & Olufsen som är liksom top notch fortfarande. Liksom.
Ja, verkligen.
20 år sedan absolut. Men...
Ja, kanske får en revival snart igen. Jag ser. Jag tänkte att vi faktiskt skulle gå in på ett annat segment och det handlar ju alltså om veckans aktie. För det är ju du, Jonathan, som har skrivit en säljrekommendation under den här vignetten då. Och det handlar om en förvaltarfavorit, nämligen Engcon. Vad gör det här bolaget egentligen?
Ja, men de gör ju en sorts handled kan man säga till grävmaskiner som sitter då en bit ut på armen. Och då hjälper till så att man ska kunna vinkla och vrida själva skopan på ett mycket mer rörligt sätt än en vanlig.
Det är liksom en grävskopa. Nej, vad kallar man det? Grävmaskin?
Ja, tiltrotator kallas den produkten de gör. Ja. Precis.
Ja. Och de noterades för ganska nyligen?
Ja, ganska nyligen, 2022.
Och hur har det gått sen dess?
Ja, men det har gått bra. De har väl i princip dubblats, eller 80% upp tror jag. Sånt där. Sen starten. De har väl varit uppe ännu högre, kanske förra sommaren någonting. Men har fått ge tillbaka lite då. De hade ju några svaga kvartal i höstas och sådär.
Okej, okay. Och hur kommer det sig då?
Ja, men de har väl dels de här vanliga grejerna med höga räntor och makromotvind, men också lite problem med affärssystem som har varit lite struligt för dem, som gjort att de har fått det som kapacitet som skulle gå till produktionen har fått göra annat istället och sådär. Lite sån där intern motvind också, men ja.
Mm. Det är mycket byggkonjunktur också kan man väl tänka sig.
Ja, i Europa är det ju det. Ja. Och Norden då, som bostadsbyggandet är svagt. Mm. Det problemet har de inte riktigt i USA.
För hur ser liksom exponeringen geografiskt ut?
Ja, men har ju fortfarande ungefär knappt hälften i Norden då, av omsättningen. Och sen har de vissa lite större länder i Europa, typ Nederländerna och sådär. Men fortfarande ganska låg penetrationsgrad som de kallar det. På den här. I Sverige är det ju över 90% som använder det här på sina skopor. Men ja, i England tror jag det är 4%, i USA ner 2% och sådär. Så det är fortfarande stor uppsida liksom, vad gäller liksom, få nya användare.
Och som vi var inne på, det är en förvaltarfavorit. Gäller det just den här liksom, möjligheten då, alltså expansions?
Ja, sen har de är ju liksom inget förväntningsbolag heller. De har ju levererat. Och jag menar, de vann väl DI:s gasellpris 10 år i rad på 90-talet eller 2000-talet när det var. Så att det handlar väl mer om liksom nu att kunna visa att det här också funkar liksom i kanske främst USA och stora länder i Europa.
David, är det här ett bolag du har koll på, Enkon?
Ja, men lite grann. Jag kan ju däremot tycka att det är lite liksom intressant att man liksom bara egentligen har skrapat på ytan i många länder. Mm. För det är ju, har du en sån här rotor på din arm på grävskopan så har du ju, du får ju mycket, mycket effektivare byggarbetsplats. Du behöver inte hålla på att flytta maskinerna så mycket utan du kan göra samma jobb med samma maskin mycket mer. Så jag kan ju tycka, får du ner aktien en bit på din rek så är inte det helt omöjligt att man kanske ska köpa lite.
Ja. Det är ett kvalitetsbolag.
Om man tänker att det är liksom konjunkturen är byggkonjunkturen.
Men det är värderingen som tar
emot. Ja, det är väl främst det. Sen har de väl lite liksom bevisbörda fortfarande i vissa länder. Sådär. Men som Christer sa... Ja, förlåt.
Nej, jag tänkte bara...
Nej, men att du kan liksom ersätta... När man gräver sådana här diken till bredband till exempel då, så står det väl någon med en spade liksom, och hjälper till med de bitarna som inte maskinerna kan ta. Då. Den kostar ju $50,000 en sån gubbe eller kvinna. Per år. Mm. Istället då att köpa en tiltrotator för 200 000 kronor som då ska kunna egentligen göra det jobbet som den personen gör.
Just det. Jag tänkte där, du var inne på att det var en hög värdering. Var ungefär handlas den liksom?
Ja, men det är väl kring 30 gånger vinsten då på nästa års prognoser. Mm. I år blir det ju ganska högt, uppåt 50-60.
Just det.
Sen kommer det väl ner relativt bra 2026 kanske om de kan leverera på det som analytikerna tror i alla fall.
Jag tänkte bara, förutom förvaltarna då som äger den här aktien, vilka är det? Finns det någon huvudägare eller?
Ja, men det är ju Stig Engström då som är grundare och sen hans exfru är det väl Monica Engström som har i princip lika mycket, typ 30% var.
Jaha.
Sen har vi Nordstjärnan, Svolder, lite fonder då, sådär, så det är ganska fin ägarlista. Mm.
Tänker du mycket på ägarlistan när du analyserar bolag eller är det mer trender, trendföljande? Så?
Det är väl lite mer trender, men du vill ju mycket hellre ha investerat bolag om du är långsiktig där det finns ordentliga liksom, ägare. Det är ju nackdelen då med Boliden som vi pratade om nyligen.
Ja, men jag tänkte, finns det något läge när Enkon kan bli köpvärd? Har du någon riktkurs eller liksom någon värdering som är mer rimlig?
Jag skrev väl att kommer ner på 70 så tycker jag nog att den är köpvärd. Och, då är det väl 20% ner knappt då, som det ska. Så jag tror att den kan gå och plocka upp på det under året och då ska man nog, som du säger, vara med där.
Ja, vi får se hur den rör sig här idag. Men vi ska gå vidare i nyhetsflödet för jag ska hinna nämna också att Stillfront vill emittera obligationer för 1 miljard kronor. Och de nya obligationerna ska ha en rörlig ränta och en förväntad löptid på 4,5 år. Och de här nya obligationerna ska alltså användas för att refinansiera utestående obligationer på 1,5 miljard. Ska jag säga det? Vi kan nämna att ett annat gamingbolag, det är nämligen Starbreeze, där första AP-fonden fortsätter minska innehavet. AP1 hade alltså över 10% innan sommaren och har nu 4,6% av kapitalet. Och så går vi vidare i nyhetsflödet, för sociala medieplattformen Reddits notering ska ha övertecknats 4 eller 5 gånger, rapporterar Reuters. Det är alltså en noteringskurs som fastställs på onsdag men spås hamna någonstans mellan 31 och 34 dollar per aktie. Jag tänker, Bagge, är det här en notering du följer? Du som har koll på lite mer.
Nej, men det är mer intressant att det börjar kännas som liksom 2021 igen på sina håll då. Mm. Reddit var ju väldigt i ropet där med Wall Street Bets och GameStop och sådär. Och fick ju enormt många användare i den. Jag har även läst en bok om det precis nyligen. Damman är väldigt intressant. Nej, men det är liksom... Ja, jag vet inte vad man ska säga, om det är en bra investering eller inte. Nej. Men det är intressant att det sker nu liksom på när börsen går väldigt starkt.
Och, och vi ska faktiskt gå över till Sofie Gräsberg i marknadsstudion för att se hur börsen öppnar idag.
Ja, det är en avvaktande öppning för Stockholmsbörsen som rör sig i sidled precis nu på måndagsmorgon. Om vi tittar på storbolagslistan så ser vi Sinch och Nibe i toppen som båda stiger lite drygt 0,5%. I botten däremot så hittar vi SBB som backar närmare 1% och även Evolution ligger där i botten av storbolagslistan. Och Boliden ska investera närmare 5 miljarder kronor för ett nytt elektrolysverk på Rönnskär. Och den aktien backar lätt precis vid börsöppningen. Electrolux däremot rör sig lätt uppåt. De avslutar ju veckan med en intensiv handel när 1,5% av aktierna bytte ägare i slutminuterna för veckan. Skogen har refinansierat sina lån och förlängt den genomsnittliga löptiden från 18 till 33 månader. Storskogen rör sig lätt uppåt. Inga rörelser ser vi i Stillfront. Gamingbolaget vill emittera obligationer, meddelades på morgonen. Fastator säljer ytterligare fastigheter för 63 miljoner kronor. Inga rörelser där. Logistea däremot, de stiger 1% ungefär. Där så kan vi nämna att Rutger Arnhult har via sitt M2 Asset Management köpt ytterligare över 1 miljon aktier i bolaget. Och han är ju sedan tidigare tredje största ägare. Danska konsumentbolaget Bang Olufsen sänker sin intäkts- och resultatprognos för det brutna verksamhetsåret 2023-2024 och aktien backar 2,5% ungefär. Backar gör även veckans aktie som är ner 4, närmare 5%. Veckans aktie kommer ju i form av en säljstämpel av verkstadsbolaget Encon och det är Jonathan Axelsson skriver en nedsida på 20%. Vidare på Rekfront, System R får köpstämpel av Jefferies och stiger 4%. Även JM stiger på en köpstämpel fast där av Danske Bank som återupptar bevakning. Och AAK ser vi inga större rörelse i, men där kan vi ju nämna att det var olja från soja som läckte ut i Karlshamns inre hamn under helgen. Men på tal om olja, till en helt annan typ av olja, positiv makrodata i Kina får oljepriset att stiga än mer. Ett fat bränt kostar nu 85, nästan 86 dollar fatet. Men i kort, Stockholmsbörsen är avvaktande men rör sig neråt och backar 0,1%.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Tack för det, Sofie. Vi såg ganska bra nedåtrörelse i Encon.
Ja.
Men kanske inte köper den då?
Nej, den ska ner 10 spänn till då.
Ja. Noterade du något annat där i flödet, David?
Nej, men JM fortsätter upp idag på en rekylning då, men den har ju gått väldigt starkt på sista månaden får man verkligen säga.
Vad går den starkt på då?
Nej, men dels är ju hela den sektorn och framförallt JM kanske väldigt liksom, blankad. Däremot så är det klart att någonstans börjar ju en aktie brukar ju liksom, den går inte till noll liksom, i ett fall som JM i alla fall då, som är egentligen ett bra bolag. Mm. Så att någonstans finns det en botten och när fler och fler börjar pensla in att man kanske måste börja bygga betydligt mer bostäder 2025-26 mm. än vad man gör i år. Så.
Vad tänker du generellt om byggsektorn då? För där har man ju tänkt så här, när bottnar det ur och liksom saker.
Ja, nej, men det är nog fortsatt. Det är liksom ganska tufft ett bra tag till. Mm. Så det kanske inte blir, det ska nog inte bli värre om man säger så. Men stålbadet har man ju varit igenom, skulle jag absolut tro. Men jag tror inte det blir någon sån jättesnabb återhämtning heller om du inte får ordentliga liksom, räntesänkningar och sådär. Det är väl lite mer osäkert.
Finns det några särskilda liksom, bolag i den sektorn som man ska kanske intressera sig lite extra för då när det kommer tillbaka?
Jag skulle nog tro att många investerare har lärt sig nu i med de senaste två åren att det som går på mer kvalitet liksom, snarare än att vara ute längst ut på svajarmen och leta liksom, och skuldsättning. Och då är jag menar, ett bolag som JM som är bland de större, jag vill inte, behöver inte alls vara dumt. Liksom.
Jonathan, har du någon vy på byggsektorn?
Nej, men jag tycker fortfarande man ser ganska mycket liksom, reo och kampanjer på nyproduktion som har liksom stått stilla länge. Mm. Så att, jag vet inte om det är helt igenom det här stålbadet än. Men, ja.
Det blir intressant att följa. Vi kommer nog få fler nyheter därifrån. Men jag tänker vi ska prata lite mer börs i allmänhet, David, för att... Ja, du har ju tänkt en del på det här med börsens upp- och nedgångar. Det känns inte som att du är jätteövertygad om en fortsatt börsuppgång härifrån.
Ja, men det om vi säger så här. Jag räknade med i Q1 här, att liksom, räntorna skulle upp och dollarn skulle upp. Att vi inte skulle ha 7 räntesänkningar i marknaden som vi prisade in vid nyår. Utan att det kanske mer blir som Fed, typ 3 stycken. Och nu är ju frågan ens om det blir 3 stycken, det kanske blir 2 eller 1. Snarare känns det som med hur det utvecklas på inflationsfronten. Men börsen har ju trots det i de första 11 veckorna på året i alla fall varit väldigt, väldigt starka. Trots att du har fått upp långräntor, dollar och sådär. Så att, och det får man ändå ta som ett liksom styrketecken för börsen, man orkar liksom stå emot det. För så var det ju inte i liksom september och oktober när vi hade samma rörelse, då var ju börsen ner 20%. Så att, nej, men men däremot så tror jag fortfarande liksom att, jag menar grav på det, men du skulle kunna få en ganska bra liksom overshoot på det här liksom som gör att vi ändå liksom tar en topp någon form längre fram.
Ja, vi har lite strul med tekniken, men vi ska få upp en graf på S&P 500 snart. Men det är mycket...
Ja,
nu. Ska vi se. Ja, men, och vad sa du nu? Vad betyder detta?
Nej, men det här är ju en månadsgraf liksom, från 50-talet. Det är så som...
Ja, den är inte från 50-talet.
Nej, men den börjar där borta.
Ja.
Och vi har ju en jättefin långt uppgående trend. Det är ingen nytt idé. Liksom. Men vi börjar närma oss liksom, återigen toppen i det här liksom, trendintervallet. Nu är det ju dock så att vi ska ju upp över 6000 på S&P för att liksom nå upp i den toppen. Och det är ju fortfarande, det är minst 20% då. Och det är väl inte helt omöjligt ska jag säga att du skulle kunna få en sån liksom overshoot in i liksom sommaren en gång. Men då är det ju, då kommer man ju ta ut all den uppgången man skulle kunna haft typ 2025 och sådär. Då kommer man ta ut allt det nu på... Liksom.
Kommer det bli mer volatilt då menar du kanske?
Alltså, efter det. Ja, det skulle jag absolut säga.
Vi ska kolla på en gammal klassiker också. Det är nämligen yieldkurvan. Men det är lite andra, det är inte bara själva kurvan vi ska ha koll på, eller hur?
Nej, och det är för att många är ju när yieldkurvan inverterar då är det liksom far och färde liksom. Men börsen toppar ju aldrig när yieldkurvan liksom inverterar, utan då brukar du ha ett par bra år fortfarande. Det har vi haft den här gången också. Däremot är det ju när den brantar uppåt. Det är två olika yieldkurvor. Det är 10-åringen minus 3-åringen i röd och sen är 10-åringen minus 2-åringen i blå. Det är väl kanske den som de flesta kollar på då. Men det är ju när den börjar branta uppåt igen. Och de här orange områdena är tider då vi har haft liksom recession i USA. Då. När den börjar branta uppåt igen, det är då som det börjar bli liksom mer far och färde på börserna. Och då är ju frågan om vi står inför någonting som vi såg i början av 90-talet. Så det brantade uppåt den första, alltså längst till vänster i grafen. Brantade uppåt, men börserna stod ju liksom i sidled Och sen så vi hade något fall på minus 20% på några månader, men sen gick det upp igen. Mm. Och det är många som är inne på liksom att det här vi är inne i nu är liksom 1995. Man kan jämställa AI som när det började komma med internet, att du har liksom multipla år kvar på den trenden, effektivisering, ökade vinster och så vidare. Det tror jag är, det tror inte jag i och för sig att vi har liksom 5 års börsuppgång kvar och ett par 100% på Nasdaq som i det fallet då. Men det man ska ha koll på det är när de går upp över nollan igen då, när de har brant ordentligt här. Och det borde kunna ske senare under året, kan jag tänka. Mm.
Vi har faktiskt en till graf att hålla koll på. Det är alltså börsen kontra arbetslösheten. Den känns ju viktig.
Mm. Nu har vi ju liksom, där ser vi då 1995, då var ju exempelvis arbetslösheten ganska hög och sen så gick den neråt. Nu har vi den röda grafen här, den i nere bilden, den är ju inverterad då så att säga, så att när den går ner så ökar arbetslösheten. Mm. Det är 3,9% nu. Det är ganska full arbetsstyrka där ute. Vi är uppe i samma områden som vi har varit historiskt i alla fall. Det brukar inte liksom bli så mycket. Det är ungefär här någonstans det finns ett tak. Mm. Och när den börjar tratta ner så brukar det ju liksom vara så att folk, när du blir av med jobben, och då någon gång kommer du behöva sälja ut liksom dina besparingar och så vidare.
Ja, och framförallt kanske man blir av med jobbet för att ekonomin
för att det ser sämre ut. Liksom. Så ja. Att, den där är viktig att hålla koll på, tycker jag. Och det är väl inte alls så. Men nu har vi sett senaste månaden börja bli lite liksom, ökad arbetslöshet. Mm. Även om den där headline-siffran är ju, kan man ju diskutera också. Det är många som har liksom, gått från ett jobb och kört två jobb och så vidare. Så att, det är ju, många har ju, får ju verkligen kämpa för att liksom fortfarande ha ett arbete och dra in sin lön. Liksom. Och ja. du måste ju ha kassaflöde för att betala av. Det här är ju första gången någonsin som räntan på kreditkortsskulder är lika hög i antal kronor som bolånen i USA exempelvis. Så att det har ju liksom... Det är extremt skuldsatt där ute. Liksom. Mm. Så att det är klart, börjar du se en ökad arbetslöshet med den situationen, då kan det gå ganska snabbt åt andra hållet.
Ja, jag undrar om vi kan ta in den här. Vi har en graf även på bankerna, tror jag. För vi har pratat lite om de här nischbankerna eller regionsbankerna. Mm. Mm. Finns det någon risk där då? Du är inne på den här höga skuldsättningen.
Ja, här ser vi liksom, den här grafen är från 2006. Mm. Och vi är på samma nivå i bankindex som nu, medan liksom börserna har ju gått extremt starkt sedan den här perioden. Mm. Och senast förra månaden var ju första gången någonsin som liksom JP Morgan, vdn Jamie Dimon, sålde aktier exempelvis. Sen kan man väl, han kanske gjorde av privatekonomiska skäl som det alltid heter, men han har ju pengar ändå. Det där är kanske det mest intressanta nu med Fed-beskedet på onsdag. Just hur man ska göra med det här räddningspaketet som man lanserade i mars förra året.
Det är ett år sedan.
Ja. Och bankerna är ju typ på nästan samma nivå som vi var då också.
För vad kan liksom Fed signalera då?
Det tar ju slut nu. Mm. Och bankerna har ju kunnat låna extremt billigt där. Mm. Det utnyttjas också väldigt, väldigt mycket nu när det avslutas det här stödprogrammet.
Just det.
Så bankerna verkligen tar den likviditeten som finns. Okay. Det har en liksom, hela repomarknaden i USA är under press. Så är banksektorn är under press, vilket vi också ser de regionala bankerna. Att de liksom har väldigt svårt att performa i en sån här miljö. Mm. Så att jag tror så här, Fed-möte på onsdag, är det något de kan överraska på så är det liksom på den lånesidan till bankerna snarare än räntesänkningen är inte höjden, för det kommer inte komma.
Intressant. Ja. Får vi ännu en sak att lyssna efter alltså på onsdag. Men vi ska inte bara prata om börsen och aktier utan även guldpriset. Mm. För man brukar ju säga att man ska äga guld i kristider. Så även nu.
Ja, det här är i alla fall en bild som jag har navigerat efter det senaste året. Att vi liksom brukar ha en botten i guld var sjunde, var åttonde år. Mm-hmm. Och så brukar det vara en topp i guldet någonstans med 9 års mellanrum. 8-9 års mellanrum. Och nu hade vi en fin botten 2022. Som i och för sig då, det var ingen, liksom, vi har stått och konsoliderat sedan 2011 i guld, så det inte har hänt någonting egentligen sen. Men nu börjar det, liksom, nu har vi liksom ett par ordentliga stängningar, nya all-time high i guld de sista veckorna här. Så jag tror att det är liksom, nu är vi inne i nästa liksom bulltrend, uppåttrend i guldet efter att ha stått och stampat i liksom 13 år. Mm. Så jag räknar med liksom att guldet bör, tycker jag, fram till liksom 2028 på 4-års sikt bör minst kunna dubblas. Och jag tror inte, får man rätt i börssynen, så kommer inte liksom ett S&P, OMX och så dubblas på 3 år härifrån.
Mm. Så att intressant. En potentiell dubblare alltså. Vi får faktiskt släppa graferna för nu och gå vidare från guldgruvorna till andra gruvor. För Boliden ska ju alltså bygga upp Rönnskär på nytt. Elektrolysverket som brann i fjol ska alltså byggas upp genom att Boliden investerar 4,8 miljarder kronor. Och höjer alltså även investeringsprognosen för i år. Och nu har vi med oss vd Mikael Staffas. God morgon.
God morgon.
Var det här ett självklart beslut att bygga upp igen?
Nej, ingenting är ju självklart. Alla beslut måste ju grundas i en kalkyl. Men det är ju så att det är väldigt svårt, eller väldigt få kopparsmältverk i världen som inte har elektrolysverk. De har en naturlig plats. Så på så sätt så var det väl mycket som tydde på att kalkylen skulle hamna där den hamnar. Och den ser ju väldigt bra ut och därför så ersätter vi det nedbrunna elektrolysverket.
Och hur kommer det vara lika stort och ha lika mycket kapacitet som det förra?
Ja, det kommer att ha lika stor kapacitet som det som brann ner. Det har lite modularitet i sig så det finns möjlighet att expandera det senare. Men det som byggs upp nu har samma kapacitet som det som brann ner. Och kommer ju delvis naturligtvis att likna det som brann ner. Det är ju samma kemiska process som sker i ett elektrolysverk. Men det är klart att det här kommer att ha väldigt mycket mer modern teknik i sig vad det gäller automation och annat än vad det gamla var, som ju var från, ja, egentligen från 50-talet men ombyggt på 90-talet, men det är ändå 30 år gammalt.
Right. Och när påbörjar ni det här bygget och när kan produktionen vara igång igen?
Ja, vi kommer att påbörja med markarbeten här senare under andra kvartalet. Och vi ska vara färdiga och ha full produktion här i slutet på 26, så att det är ett 2,5 års projekt ungefär.
Jag tänkte att vi skulle gå in lite på kostnaden också, för vi var inne på att nästan 5 miljarder ska investeras. Men ni skriver att det är en till stor del försäkringsutbetalning involverad också, 3,4 miljarder kronor. Är den processen klar?
Nej, den är inte klar än, så att vi påpekar här under kapitalmarknadsdagen att den ser väldigt bra ut och att vi har väldigt goda förhoppningar om att vi ska få ut den fulla försäkringsersättningen, men det är ingenting är färdigt. Bland annat så ska ju försäkringsbolagen titta på just det här beslutet vi har tagit som en del av deras granskning av fallet, men vi har stor tillförsikt om att vi ska få ut pengarna.
Tänker vi gå vidare i pressmeddelandet också, där ni alltså meddelar att ni höjer investeringsprognosen med 1,5 miljard. Där 1 miljard då är kopplad till Rönnskär, men 0,5 miljard är kopplas till norska Odda som drabbats också av ökade kostnader. Kan du berätta lite mer om vad ni ska göra där?
Ja, i Odda så bygger vi ju egentligen ett helt nytt zinksmältverk i ett gammalt zinksmältverk medan vi kör produktionen. Vi är väldigt stolta Odda, även om vi har fått kostnadsproblem av att vi kommer att kunna se ut som nu, hålla tidplanen och vara färdiga här till slutet av året och producera. Det här ger ju en ganska stort tillskott inför nästa år i våran vinst. Det som har skett är egentligen två saker som gör att vi har fått tvungna att dra upp kapitalbiten på det här. Det ena är att vi har fått förseningar på vissa nyckelkomponenter beroende på lite olyckliga omständigheter i vårt leverantörsled. Det där är, och det betyder att vi måste planera om väldigt mycket saker runt omkring de här försenade leveranserna. Det är kanske halva biten. Den andra halva biten är en underuppskattning, en dålig uppskattning eller för liten uppskattning om vad det skulle egentligen kosta att integrera de här nya delarna med de gamla delarna. Och det är det som står för den andra halvan av överdraget. Men vi påpekar väldigt tydligt att det här har gjorts en hel del av det, så det är ungefär 0,5 miljard som vi har nu som vi behöver ta under 24 för att bli färdig med projektet.
Mm. Sådana här underuppskattningar eller vad man ska kalla det. Det känns ju som att ni har varit med om lite vad ska man säga, högre kostnader helt enkelt än vad ni räknar med ofta. Finns det någon liksom självkritik i era kalkyler?
Det där håller jag inte med om. Vi har ju nästan alltid levererat våra projekt i tid. Odda-projektet är ett starkt undantag. Vi kan gå igenom både Garpenbergsprojektet, vi har Aitik-projektet, vi har de andra två stora projekten vi driver just nu som är dammprojektet i Aitik och utbyggnaden av Kristineberg. Och de här har egentligen alla varit på tid och på budget, så att Odda är ett starkt undantag i sammanhanget.
Mm. Och vi går vidare i pressmeddelandet som alltså är väldigt långt, men ni skriver också om en förlängd livslängd i Bolidenområdet. Kan du berätta lite mer om det här?
Ja, det där är en spännande bit och det är en viktig bit i sammanhanget. Vi har ju i Bolidenområdet en begränsning av, det har vi överallt, men den är tidsmässigt mest begränsning i Bolidenområdet av tillgänglighet på hur länge vi kan få avsättning för vår anrikningssand. Till ungefär som det ser ut innan det här till slutet på 20-talet. Och då ska man komma ihåg att det här är både anrikningssand från Bolidenområdet men också slutprodukten efter anrikning av slagg från Rönnskär. Och den stora investeringen vi gjorde i Rönnskär hade inte varit möjlig om vi inte hade hittat en lösning för hur vi ska ta hand om slaggen. Så vi har jobbat med det här och nu har vi hittat en lösning som är alldeles utmärkt. Den gör att vi kan använda anrikningssanden i både i efterbehandlingsarbete och även i våra befintliga gruvor i Kankberg och i Renström. Och totalt sett är det här en investering på 2,5 miljard, men det ger en ökad kapacitet på närmare 10 år från slutet på 20-talet till slutet på 30-talet. Vilket är väldigt bra i det här. Det ger också den här utrustningen gör det också betydligt lättare att sen efter det förlänga Bolidenområdet ytterligare. Så att det här är en stor och viktig strategisk investering som vi gör och som vi är väldigt nöjda med att vi har kommit fram på det sättet.
Ja, så slutligen också, det finns två gröna nyheter i pressmeddelandet. Ni lanserar low carbon nickel och har tagit fram en ny cementlösning som ni alltså söker patent för. Vi pratar ju mycket om grönt stål här. Kan du berätta om er nya koppar då?
Ja, inte ny koppar. Jag kan berätta om nicklet i sig, om vi börjar där, är ju inte nytt utan där är ju certifieringen som är ny. Vi har ett nickel som vi har vetat om länge, har en väldigt låg CO2-fotavtryck beroende på många tidigare åtgärder. Och vi har ju ett totalt fotavtryck, om man räknar med allt från början fram till färdig nickel, på ungefär 5 ton CO2 per ton nickel. Och snittet i världen är 35 ton, så det här är ju lågt CO2-fotavtryck. Metall sen tidigare, numera certifierad och därmed lanserad som en produkt. Cementen är också intressant. Vad det gäller cementen så tar vi då en del av våra avfallsprodukter som vi har tittat på om vi kan göra, inte till cement, men till ett cementersättningsmaterial som har liknande egenskaper som cement. Här har vi haft väldigt goda genombrott tekniskt i labbskala och vi jobbar nu vidare med en både kommersialisering av det hela men också hur vi skulle skala upp det här till en produktion. Så vi kommer att återkomma om något år, har vi sagt i första kvartalet nästa år, om det blir aktuellt att investera i det här. Men det ser väldigt roligt ut. Det är en produkt som har mer än 90, kanske 95% lägre CO2-fotavtryck än motsvarande cement har. Och ni vet att alla cement är en stor del av CO2-problematiken. Totalt sett i världen. Så vi är jättestolta över det här. Däremot så måste man också påpeka att det är klart att det är en bit ifrån att ha lyckats i labbskala till att kunna få ut det här att fungera som en produkt. Men vi har ett antal patent också som vi har ansökt om kopplat till det här.
Låter mycket spännande. Jag får tacka dig nu, Mikael Staffas, för att du var med oss i programmet. Och så bollar jag över till er här inne som har satt och lyssnat på intervjun med Bolidens vd. David, vad är dina reflektioner?
Det är klart att de gör ju rätt saker liksom långsiktigt och liksom förlänger livslängden i Bolidenområdet och så vidare. Så att det är klart att det är någonting du som investerare vill se. Mm. Liksom.
Jonathan, några reflektioner från dig?
Ja, alltså, man skulle vilja veta lite mer om den här försäkringsfrågan där, att de svävar lite där kring det.
Det verkar inte vara helt klart.
Nej, att de gör den här investeringen då innan de har fått besked om det. Sen tycker jag kanske att den här, att de kunde haft kapitalmarknadsdagen fysiskt idag med tanke på att det är lite frostigt då mellan finansmarknaden och Boliden. Lätt uppstämning.
Jag tänkte du menar temperaturen utomhus också lite frostig.
Ja, det också.
Ja, nej men spännande i alla fall. Och det här med grönt nickel är det väl då handlar om. Det kan ju också vara en spännande utveckling framöver.
Ja, absolut. Och jag menar, det är lite spännande i Boliden lite som vi pratade om protein tidigare, det är ju liksom det här att Boliden har ju liksom inga ordentliga ägare. Det är bara lite fonder egentligen. Och när, jag menar, får du upp, som jag tänker mig att vi kan få ganska bra liksom egentligen råvarurally kommande åren, snarare än börsrally, utan att det är råvaror som liksom tar över handen liksom. Och Det är ju liksom när det är full råvaror, är ju liksom full bull market eller så är det inte det. Det är väldigt volatilt i råvarusektorn generellt. Och det är väl inte omöjligt att det på ett par års sikt kommer någon liksom amerikansk jätte och kika på Boliden liksom när man vill köpa koppartillgångar. Liksom.
Jag ska säga det, att vi hann inte prata om kopparpriset med Mikael Staffas, men kopparpriset har ju redan gått väldigt starkt här nu på slutet. Men väldigt intressanta nyheter här i fall från Boliden. Vi ska ta en liten paus här och gå vidare till marknadsstudion och Sofie.
Ja, Stockholmsbörsen är avvaktande men rör när den backar lite lätt. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Sinch i toppen som stiger 1,4% ungefär. Även SKF och Nibe stiger närmare 0,5%. I botten däremot så hittar vi SBB som backar närmare 1% och även Assa Abloy rör sig där i botten av storbolagslistan. Boliden som vi precis pratade med backar 0,5% ungefär. De har ju kapitalmarknadsdag. Embracer däremot, de stiger dryga 8%. Gamingkoncernen sålde ju Saber Interactive i förra veckan. Och Fastator säljer ytterligare fastigheter för 63 miljoner kronor. Fastator backar 4%. Och backar gör även Bang Olofsen som är ner 1,5% i Köpenhamn. Konsumentbolaget sänker ju sin intäkts- och resultatprognos för det brutna verksamhetsåret 2023-2024. Kambi inleder återköpsprogram på totalt 4 miljoner euro. Och Kambi stiger 2%. Veckans aktie så kommer i form av en säljstämpel däremot. Verkstadsbolaget Encon backar 4,5% ungefär. Fortsätter vi med Rekar. System R får köpstämpel av Jeffries och stiger 3,5%. Även JM stiger upp närmare 2%. De har ju fått köpstämpel av Danske Bank. Och på olja kan vi nämna att den fortsätter att stiga efter positiv makrodata i Kina och oljepriset är nu väldigt nära 86 dollar fatet. Japanska yenen däremot, den stärks inte inför morgondagens räntebesked. Den handlas istället kring 149 mot den amerikanska dollarn. Men i kort, Stockholmsbörsen är avvaktande men backar 0,1%.
Tack Sofie. Ja, lite händelser där på börsen. Är det något ni reagerar på där?
Nej, men du säger att artikeln i Dagens Industri igår var det, eller lördags var på Embracer. Den var ju väldigt bullish med, jag har glömt namnet på han som...
Ja, eller?
Ja.
Han var väldigt tåsig.
Ja, han såg ju rätt stor uppsida i aktien och liksom på 50-60 kronor kan man börja fundera på att sälja sitt innehåll. Men det är en bit dit från 16.
Ja, det är verkligen. Jag ska säga det också, som inte var med på skärmen, att Ubico går ner 13% utan nyheter. Det vi vet är ju att lock-appen för flera aktieägare gick ut idag. Av de 20 största ägarna så har alltså 11 lock-up-avtal som gick ut idag. Jonathan, kan det vara en potentiell förklaring till det här?
Ja, det lär det väl vara. Jag vet inte om det har gått några stora poster. Sådär, men jag skrev väl om det där för någon vecka sedan. Att, ja, det väntades. Då gick det ner ganska mycket på den artikeln också. Så att, ja,
Jonathan, du har varnat. Men så ska jag också berätta, inte på börsen då, men vi ska nämna att Heimstadens vd-post delas på två. Och det är alltså nuvarande vd Helge Kroksböll som kommer dela tjänsten med Christian Fladeland. Jonathan, är det något som du överraskas av?
Nej, det kan jag inte säga.
Nej. Jag
hade dålig koll på de namnen faktiskt. Mm.
David, du kanske inte heller är så...
Nej, men vi har ju faktiskt en del obligationer i Heimstaden.
Ja,
jag ska inte säga att jag kan bolaget utan och innanför det. Men jag tyckte att det var ett bra läge i höstas där. Men det var ju väldigt mycket negativa skriverier från bland annat det här huset. Så det fanns ju väldigt fina priser att plocka upp dem där på. Men det är ett jättebolag och det är klart att med den situationen som både de och har hamnat i liksom, tillsammans med Elekta och AMF och alltihopa, så är det inte otänkbart liksom, att man ser sig om efter en delad vd-roll i alla fall. Då, så man kan.
Men vad tror du generellt om framtiden för Heimstaden då? Att de rider ut det här också eller?
Ja, det får ju vara liksom gameplanen egentligen. Sen om man liksom tittar på, nu ställer man in liksom preffutdelningen och liksom på en del obligationer, så är det ju så att det är ju vi som sitter med den seniora skulden och kanske inte så mycket av de här mer subordinerade. Så det är ju bra för ägare av den seniora skulden att man drar in på utdelningen på de lite lägre kreditkvaliteten. För då är det ju troligare att man kan liksom fullgöra sig på den seniora. Men jag tror att man har egentligen inget, alltså bolaget är för stort liksom.
Too big to fail.
Ja, men det är lite åt det hållet liksom. Jag tror att man från pensionsjättarna har satt sig i en sits där man liksom, du måste vara med och hjälpa vid något tillfälle. Sen får man se på vilka villkor, men jag är svårt att se att man kan backa från Heimstaden liksom.
Ja, vi måste i alla fall backa från det här programmet idag och jag får tacka er Jonathan och David för att ni var här idag. Och tack även till er som har tittat. Jag får önska er en trevlig måndag.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.